En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Podplay.
Jag är inte den jag var förut och jag kunde inte riktigt sätta ihop att det hade med det här att göra, för jag har haft med svåra personer att göra förut, men inte på det här sättet, inte på det här beräknande, ja, alltså psykiska sättet liksom, där man blir varm och kall och man är ena minuten är man jättebra och jätteguldvärd och nästa minut så är man inte vattenvärd och ska bara vara tyst.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Beata. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag jobbar på en offentlig arbetsplats och har jobbat där i ganska många år sedan jag var ung. Har en lite högre position på arbetsplatsen och har blivit utsatt då för kränkningar på arbetsplatsen, alltså för några år sedan.
Och det här att du vill vara med och dela din historia, hur kommer det sig?
Alltså jag tycker det är viktigt att berätta om, framförallt för vad man ska göra i det här. För det, när man hamnar i det själv, det är så lätt att säga kanske, men när man hamnar i det själv så tror man, när man blir utsatt så här så blir det att det är mitt fel. Alltså man tar på sig det själv. Jag gick runt och analyserade mig själv hela tiden. Vad gjorde jag som skapade det här? Och kan jag vara extra snäll? Och så där. Så jag tror det är viktigt att veta att lämna situationen bara.
Och den här arbetsplatsen, utan att tala om exakt vad det är för någonting, men kan du beskriva lite hur din situation såg ut här innan den här personen som utsätter dig kommer in i bilden?
Ja, alltså på vår arbetsplats så är vi ju uppdelade lite i, vi jobbar ju med lite olika saker givetvis, man har ju olika uppgifter på jobbet. Och då tillhör man ju liksom ett gäng på arbetsplatsen som jobbar just med specifika saker. Och vi hade en kvinna som slutade i mitt gäng då och blev ersatt av den här personen som kom in då. Och jag kände till henne sen lite innan, att hon hade ett rykte om sig och var otrevlig. Men inte psykopat, men det kan jag säga att det är hon.
Och det här var inte en chef utan det var en kollega som kom in.
Precis.
Mm. Just när hon kommer in där, alltså, hur skulle du säga att din roll eller hur du, din trivsel, hela din situation på arbetet förändras?
Förändringen blev nog att jag hade ett väldigt fritt arbete som jag trivdes oerhört mycket med. Väldigt omtyckta, både att jag tyckte om kollegor och tyckte om mig och så. Men det förändrades till att jag inte trivdes på arbetet och blev väldigt både psykiskt och fysiskt sjuk.
Om du berättar de första dagarna när du kommer i kontakt med den här kvinnliga kollegan. Mm. Hur skulle du beskriva henne som person?
Alltså den här personen hade ju en tjänst hos oss redan från början och var ju tjänstledig. Så att jag talade om för min chef att jag var lite osäker på hur det här skulle gå. Och då fick jag rådet att jag skulle ta kontakt med henne och välkomna henne. Och så här, för vi kommer ju jobba ganska nära varann. Så det gjorde jag och då var hon jättetrevlig och liksom bara, ah, nej men gud tack. Och ja, det ska bli jättekul och så här, och det är helt normalt. Så jag såg ju fram emot det. Och första dagarna så var det helt normalt. Och jag, det är ju det jag har ifrågasatt hos mig själv. Vad gjorde jag där efter de första dagarna som gjorde att det tvärvände? Och det analyserade jag ju väldigt länge. Vilket jag inte gjorde någonting, utan jag tror att det handlade om att vi hade andra runt omkring som såg, för det började ju med att vara otrevligt när jag var själv med den här personen. Och då kunde det börja med att jag hälsar på morgonen när jag kommer och så säger hon ingenting. Och då bara backar jag kanske ett par steg och bara, är du upptagen eller god morgon igen då liksom. Och då blev jag avsnäst liksom, jag hörde dig. Inte typ, nej men hej förresten eller något sånt här, utan jag hörde dig faktiskt. Utan poängtera att jag tänker inte hälsa på dig. Så började det lite och då blev jag lite chockad. Så då blev det lite bara, oj, kanske var på dåligt humör. Så då går jag in till mig. Och sen var det så det fortsatte liksom, att när andra var runt omkring då kunde hon vara översvallande trevlig mot mig för att visa alla andra. Och det blev så falskt och jag blev ju väldigt, alltså man börjar ifrågasätta sig själv, är jag galen eller? För att jag går ju här och mår dåligt och hon är ju jättesnäll mot mig. Och sen nästa sekund så var hon jätteotrevlig när vi var själva.
Och det här när hon var så där trevlig, kan du ge något exempel på vad hon gjorde eller vad hon sa?
Ja, alltså när det var flera runt omkring, då kunde hon ju exempelvis komma och lägga armen om mig och bara liksom, nej men vi jobbar ju så bra ihop och vi hjälps åt och massa sådana här lite floskler och så här liksom. Eller kom och kramade om mig helt plötsligt, för jag började uttrycka att jag började må dåligt. För det började med att jag började bli glömsk. Alltså jag kunde inte riktigt hålla reda på mina grejer som jag alltid har varit duktig på. Jag brukar kunna ha 100 järn i elden samtidigt och kan switcha väldigt snabbt. Och helt plötsligt så kommer inte jag ihåg vad jag höll på med. Och det uttryckte jag ju eftersom vi var så beroende av varandra. Så bara, nej men jag har glömt det. Och då kunde hon vara jättearg när ingen var där. Och typ, ja men alltså, hur fixar du det här jobbet egentligen? Och bla 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 så. Men sen när det var folk runt omkring så kunde vi ju sitta i liksom en större grupp och jobba då, för vi behöver varandra. Och då kunde jag säga det, alltså jag är ledsen, jag kommer inte ihåg det här, alltså jag mår inte jättebra kunde jag säga då. Och då bara, nej men gud, nej men jag hjälper dig och sådär. Och så en gång kom och faktiskt gick vi ut från det här kontoret då, eller ett konferensrum. Och så när vi kommer ut utanför, då kommer hon fram och bara kramar mig översvallande och bara liksom, alltså jag kommer ju hjälpa dig. Alltså du behöver inte vara orolig, åk hem nu och vila upp dig och sådär. Och då, och det blir så konstigt i kroppen när man vet att det här inte är på sanning. Så jag började prata lite med kollegor, typ att det är ingen som ser hur hon är bakom ryggen på er. Det är ingen som upptäcker någonting. Och det gjorde de ju inte. Och då kunde jag ju faktiskt känna mig ganska sviken av mina kollegor också. Det var en kollega som stod bakom mig som jag jobbat länge med i olika omgångar. Och hon både trodde på mig och hade väl erfarit, kanske inte det jag hade erfarit, men just du kände till henne kanske.
Tror du de andra hade erfarit någonting men inte ville dela det? Eller att det bara var så att den här kollegan utsatte vissa specifika personer?
Jag tror så här. Det är lite, nu är det lite hemskt, men det är lite svenskt att vara lite mellanmjölk. Man vill inte göra sig osams med folk och man vill inte bli utsatt själv. Så jag tror faktiskt att man trodde på mig, men man vill inte utsätta sig själv för någonting. Och när man inte ser någonting så blir det lite, för jag tänker så här, har man jobbat ihop i många år och det kommer in en ny och jag inte har visat upp de här tendenserna förut, så tänker jag, då måste man ju lita på vad jag säger. Men det blev nästan lite så här, bara, nej men jag har inte sett någonting. Nej, jag kan inte se det du ser. Alltså nästan så att det blev att, vad är det du gör då som gör att hon reagerar så? Och då kände jag ju mig väldigt sviken av mina kollegor också, kan jag säga.
Det är inte halkan som är orsaken till en olycka. Det är du som förare som måste sänka hastigheten, hålla avståndet och undvika hårda inbromsningar. Se till att vara ute i god tid så slipper du stressa. Var rädd om dig i trafiken, önskar vi på LF Dalarnas.
Dels så var det så att när vi var själva, då pratade hon inte med mig överhuvudtaget. Och sa jag någonting, för vi var beroende av varann, då blev jag avsnäst. Då blev det liksom, nej men det här sköter jag själv. Kom jag på morgon typ, och, eller om jag kom in när som helst, så bara har du tid en liten stund, för det var saker vi behövde jobba ihop med. Då, för det första så möblerade hon ju om på rummet, hon alltid satt med ryggen åt dörren. Hon brydde sig aldrig om att vända sig om eller någonting, och hon svarade inte ens när man frågar, har du tid en liten stund? Så här, och så tror man ju att hon inte hör. Och då säger man en gång till, du har du tid en liten stund? Och då bara fick jag världens utskällning. Typ sådana grejer att, ja men ser du inte att jag är upptagen, för helvete? Alltså sådana grejer. Och det blir ju, alltså man blir ju lite chockad varje gång. Så det var som att trampa lite på äggskal.
Är det någonting annat som du minns som verkligen satte spår i dig? Eller är det sådana här situationer hela tiden som varvas mellan det här osynliggörandet och sen det här höja dig bland de andra? Eller har du några fler?
Alltså nu gick det ju inte så lång tid. Jag tror att det hade blivit värre och värre om jag hade varit kvar i det här. Alltså det var det här upp och ner, och sen att hon tog väldigt stor plats i våra, när vi hade de här större gruppmötena och så. Och alltså jag vet inte om hon försökte göra någonting bakom ryggen på mig och så, men det var ju upplevelsen jag hade. Alltså hon bondade ju väldigt mycket med mina arbetskamrater. Och känslan jag fick var ju att jag var utanför helt plötsligt. Och så var det ju några i gruppen som faktiskt bondade med henne också. Och då blev det lite, jag vet inte, jag bara fick känslan av att helt plötsligt så blev jag den utstötte, för att jag vågade tala om att det var problem.
Kunde hon säga liksom elaka saker till dig, eller upplever att det var lite svårt att ta på, men det var bara känslan?
Väldigt svårt att ta på, det var känslan av att vara varm och kall. Alltså ena minuten när det var folk runt, det var ju jag som la ihop två och två, att det var alltid när det var folk runt omkring, då var hon ju jättetrevlig. Och när jag säger, ja men jag och du jobbar ju så bra ihop, och vi gör ju det här, och vi ska ju ha det här mötet nu snart och sådär, och det har ju du ordnat så bra. Då tänkte jag liksom, vilket möte pratar hon om? Är det jag eller är det hon? Alltså jag var helt snurrig i huvudet. Och sen när vi går ut därifrån och nästa dag då, så kanske jag frågar då, vilket möte var det du pratade om igår? Ja, vadå för möte? Alltså då får jag den responsen istället. Så det, allting var som ett spel hela tiden. Och det var det här. Så till slut så tror jag inte jag vågar fråga någonting.
Mm. Berättade du för någon om det här? Och liksom, hur påverkade det här dig på?
Alltså jag började med att berätta hemma givetvis. Och sen för min bästa vän. Och min bästa vän hjälpte mig jättemycket givetvis. Sen så berättade jag även för min dåvarande chef. Som jag måste säga var väldigt flat, han tog inte tag i någonting. För att hade jag varit chef i det läget, så hade jag förmodligen tagit tag i det. Kallat in kanske båda två för att prata med varandra och fråga vad det är som står på och så. Jag kände väl att jag inte fick så mycket stöd av kollegialet. Men när jag väl berättade för, vi bytte ju chef där också någonstans i mitten där, när detta höll på, och jag blev sjukskriven. För att det är svårt att säga, för just uppe i allt det här så kände jag ju bara att jag började tappa greppet. Jag kan inte mitt jobb längre. Jag är inte den jag var förut, och jag kunde inte riktigt sätta ihop att det hade med det här att göra. För jag har haft med svåra personer att göra förut, men inte på det här sättet, inte på det här beräknande, ja alltså psykiska sättet liksom, där man blir varm och kall, och man är ena minuten är man jättebra och jätteguldvärd, och nästa minut så är man inte vattenvärd och ska bara vara tyst. Så det blev väldigt jobbigt, vilket gjorde att jag började tappa minnet och kände att jag inte riktigt klarade av mitt jobb. Och när jag då sjukskrev mig till slut, så jag kommer faktiskt inte ihåg om det var jag själv som berättade direkt eller om det var en kollega till mig som berättade för min chef. Men i alla fall, hon skickade iväg mig till en psykolog, och när jag började berätta om det här så säger ju den här psykologen till mig direkt då, ja men berätta vad som har hänt och sådär. Och sen frågade hon faktiskt mig, så sa hon, vem handlar det om? Jag har ju sekretess, sa hon, så du kan säga vem det är. Och när jag berättade vem det var, då sa hon, lämna.
Har du några mer beskrivningar av den här personen lite? Ja, hur levde hon? Vad var hon för sorts person?
Alltså en väldigt aktiv person. Levde väl med familj. Någonstans i samma stad. Inte så mycket öppen om sitt privata direkt. Jag är som en öppen bok. Och det kanske också var jättejobbigt för henne. Det vet inte jag. För jag spiller ut allting och pratar på. Hon kanske berättade några saker ibland. Och då reflekterade jag lite. Och det fick jag ju inte heller göra. För då skulle jag inte lägga mig i. Någon berättar någonting och så bara, åh gud, det har jag varit med om. Då gjorde jag så här. Ja, det var hon inte intresserad av.
Hur bemötte hon det då? Och visade
att men då var det typ att, ja, men nu är ju inte vi i samma situation. Och jag är ju inte likadan som dig. Alltså mer eller mindre typ tyst med dig. Jag gör som jag vill liksom. Och det gör man ju självklart. Men tips och råd kan man ju ta av varann.
Men hur kändes det i kroppen och dina tankar? Och ja, men hur påverkade dig liksom din trivsel?
Ja, den påverkades jättemycket för jag har alltid trivs väldigt, väldigt bra med mitt jobb ända sedan jag var, när jag började egentligen i 20-årsåldern. Men jag började vantrivas. Tänkte att nej, men jag passar inte till det här yrket, jag kommer att söka nytt jobb. Jag tappade ju liksom greppet, kände mig inte nöjd med mig själv, jag kände inte nöjd med mig med det jag presterade. Jag blev nästan lite rädd för, skulle jag vilja säga, att vara den jag var i det större sällskapet också. För att jag kände att jag blev så dålig. Jag blev jättedålig på mitt jobb, det var så jag upplevde det. För det var den, inte direkta feedbacken jag fick, men det var ju så jag blev framställd nästan genom hur hon pratade med mig och pratade med andra. Så blev det liksom att jag var inte så bra som jag kanske trodde att jag var då. Så jag ifrågasatte mig själv väldigt mycket och tänkte, nej men det här är nog ingenting för mig. Jag gick väl och tänkte lite, nej men jag kanske bara låtsats, jag kanske inte har varit så duktig på mitt arbete. Och, ja men jag ifrågasatte mig själv väldigt mycket. Och trivdes inte och tyckte inte om längre att vara riktigt i sällskap med någon. Alltså vi har ju mycket folk på arbetsplatsen. Men kanske stängde in mig lite mer och sådär precis innan jag sjukskrev mig. För jag kände att det här var ohållbart. Så att jag sjukskrev mig och det var ju lite på inrådan av min bästa vän då. Att liksom ta en paus. Och även min man då som märkte att jag började få minnesproblem. Och att jag beklagade mig väldigt mycket när jag kom hem givetvis. Och han var ju orolig. Så att till slut så bokade jag tid hos läkare. För att jag satte inte ihop de här två grejerna då. Jag trodde att det var, jag började bli dement. Fick ju problem med magen, gick ner i vikt, tappade hår. Och jag tänkte, nej men det är något allvarligt, jag är ju sjuk. Och då är det svårt, just i det, allt det här som hände, är det hönanläget som är först? Alltså, är det att jag håller på att bli sjuk på grund av det här? Eller är det därför jag är dålig på mitt jobb, för att jag är sjuk? Det är svårt liksom att reda i det när man är så sjuk. Just kring, ja, dels så tror jag att den här psykologen då, som jag har på jobbet, hjälpte mig jättemycket. Och när jag var på, vi bokade tid på vårdcentralen, jag och maken då, så jag fick gå på en sån här minnesutredning, för jag var jätteorolig att jag började bli dement. Tänkte, nej men det här går inte. Alltså jag kunde glömma saker som, jag har väl alltid varit lite virrig, men jag kunde glömma saker så enkelt som jag borde ha kommit ihåg. Och du vet, när någon påminner dig så kommer du på det. När någon säger, nej men igår sa du att du skulle göra det här. Ja men just det, gud ja. Men jag kommer inte ens ihåg det. Jag kommer inte ihåg att jag hade pratat med personen gårdagen. Och det skrämde mig jättemycket, för att folk började säga det runt omkring. Nej men alltså, nej men nu minns du nog inte. Och när jag gick på den här minnesutredningen, då allting var ju helt okej. Det fanns ingen demens eller någonting. Men då började ju läkaren fråga mig, vad är det som gör att du liksom bla bla bla. Och så gick han igenom medicinering. Och sen så, vilka symptom jag hade. Och han skrev ju direkt då att det här är stressutlöst. Vad är det som händer på jobbet, sa han då. Du behöver lugna ner dig. Sen när jag började berätta det här och nysta i det lite, då sa han, nej men det här är självklart, det är därför du har alla de här symptomen. För stress kan påverka din kropp så mycket så att du blir så sjuk fysiskt, för du lyssnar inte på det psykiska.
Vad känner du och tänker du när du får höra det här?
Jag blir förbannad. Jag blir riktigt, riktigt arg. För jag tror inte att den andra personen lider speciellt mycket. Alltså jag har ju inte återhämtat mig än och det här är ju ett par år sedan. Jag har ju fortfarande väldigt stora problem med min mage. Alltså jag tappade ju hår, ögonbryn och ögonfransar. Ögonbrynen har börjat växa tillbaka och så här, men minnet är inte som det ska längre. Alltså jag har ju sviter från det här fortfarande. Tycker fortfarande att vissa saker är lite jobbigt att tänka på, för det jobbet jag hade då, eller själva uppdraget jag hade då, det älskade jag riktigt ordentligt. Jag har ju inte kommit tillbaka dit än, utan jag är på ett annat ställe nu. Och det gör mig så otroligt ledsen och besviken och arg, både på mina kollegor och på att jag trillade dit liksom. För hade jag upptäckt det här med en gång, då hade jag kanske varit på ett annat sätt. Då hade jag kanske gått till min chef direkt och typ talat om, det här går inte.
Men du var sjukskriven och sen så...
Ja, det var inte jättelänge. Nej. Men det var tillräckligt länge för att min chef då, när jag blev sjukskriven och berättade att jag skulle på minnesutredning och grejer, då gick ju hon igång lite, typ att nej men gud, vi måste hjälpas åt och sådär. Så var ju då hon remitterade mig till psykolog och så till att jag fick ett kontor på ett annat ställe där jag kunde ta det lugnt och pratade mycket med mig då. Och då kom jag ju tillbaka ganska snabbt, för grejen var att när jag var hemma så mådde jag ju jättebra. Alltså jag kände mig ju inte sjuk psykiskt. Jag kände mig sjuk fysiskt, men jag ville inte sitta still utan jag ville jobba. Men jag ville bara inte jobba i närheten av henne då. Så då fick jag ju en annan placering och kom ju igång med jobbet och kände liksom att men det här går bra. Förutom att jag hade sviter givetvis väldigt länge efteråt. Det har ju blivit bättre, men...
Ja, för jag tänkte det, för du kom tillbaka då till samma arbetsplats och det var...
Ja, det var inte riktigt samma arbetsplats.
Okay,
det var en annan byggnad kan man
en
säga.
En annan byggnad. Mm.
Där jag inte behövde träffa den här personen och andra uppgifter som gjorde att jag jobbade inte med samma gäng längre.
Okej, okay, just det. Men då tänkte jag fråga dig, vad hände med den här kvinnan? Hur löste de den situationen?
Hon sökte sig ju bort. Jag vet ju inte om det var på inrådan eller om hon gjorde det själv. Men jag kan ju hoppas bakom min rygg då att man har då uppmanat. För att jag var ju fullkomligt ärlig med vad jag tyckte och tänkte. Och jag vet att min kompis då kunde ju verifiera och intyga lite. Men jag vet inte. Personen kan ha sökt sig bort själv.
Det är inte halkan som är orsaken till en olycka. Det är du som förare som måste sänka hastigheten, hålla avståndet och undvika hårda inbromsningar. Se till att vara ute i god tid så slipper du stressa. Var rädd om dig i trafiken, önskar vi på LF Dalarnas.
Alltså det jag kan tycka nu i efterhand, så kan jag tycka att det räcker inte riktigt med att prata med en psykolog. Vi har ju liksom processer på varenda arbetsplats egentligen. Alla större arbetsplatser i alla fall, som inte är mindre privat företag, så har du sådana här processer vad gäller arbetsskador, arbetskränkningar och sådana saker. Och det har vi också. Och jag tycker liksom att jag får gå till en psykolog och prata av mig och sen så är det bra. Och så ska vi liksom fortsätta. Inga direkta uppföljningssamtal eller någonting, utan... Alltså några gånger har hon ju frågat givetvis liksom hur det är och så. Ja, men hon är snäll. Det är inget fel på henne så. Men jag kan tycka lite grann att det är lite för att vara inte så på.
Nej, för det jag också undrar, det pratade de med den här kvinnan som...
Ingen aning.
Nej, det vet du inte.
Nej, vet jag inte. Och det tycker jag att man borde ha gjort. Men jag är inte riktigt säker på om man har gjort det eller inte. Men... personen i fråga var ju inte kvar speciellt länge till själv heller. Och jag kan ju inte få reda på vad som har hänt. Så jag kan ju bara hoppas att man faktiskt gjorde det.
Ja, har du anmält det här eller gjort någonting?
Nej, och det har jag ju kommit på nu i efterhand de senaste månaderna. Att jag borde göra en arbetsskadeanmälan. För det har ju skett på arbetet. Och det kan man ju göra efteråt också. För jag hade ju uppmanat, om jag hade varit chef så hade jag ju uppmanat min personal att göra det. För det här är ju någonting som har skett på arbetet. Jag har varit ganska öppen med det. Och det tycker jag att man borde ha tagit om för mig. Det är kanske inte det första man tänker på. Att det är, för det är ju psykologiskt. Då kanske man inte tänker så mycket på det. Jag vet inte, men jag kan tycka att man gör det.
Men när du tänker andra människor, för du är säkert inte ensam om det här med psykisk misshandel på arbetsplatsen.
Mm.
Vad skulle du vilja säga om det? Alltså, hur tror du? Nu har ju du erfarit det här själv, men till andra.
Ja, alltså det är svårt skulle jag vilja säga. Folk skulle inte bli utsatta om det var enkelt det här. Det är väldigt svårt för det kommer smygande. Och just när du har med, jag är ju helt övertygad om att den här personen är en psykopat. När det här kommer på det sättet så blir man ju invaggad lite i att det är ju mig det är fel på. Alltså det är svårt liksom att komma fram till att så småningom så kommer man ju på att man blir utsatt. Men då har man ju hunnit knäckas nästan. Och då är det ju fel på mig också. För jag kan ju inte sköta mitt jobb längre. Och då blir ju det som blir synligt för alla andra runt omkring, det att personen som blir utsatt håller på att fallera. För den här personen som utsätter, den funkar ju som vanligt. Så det är väldigt svårt tycker jag. Och jag tror att jag kan tänka mig så här, om jag hade varit ganska ny på mitt jobb, då kanske det är jag som hade fått gå. Det vet inte jag.
För nu blev du då omplacerad, eller du fick bara liksom byta byggnad, men det var fortfarande samma arbetsplats?
Alltså jag kan inte säga att jag blev omplacerad, det kan jag inte säga. Utan jag fick nog inte frågan om jag skulle gå tillbaka dit, men jag kände att det var omtänksamhet av min chef att jag inte skulle gå tillbaka dit. Sen vad hon gjorde med hela historien och vad som hände med henne, det blev inte jag insläppt i. Men ja, jag fick ju andra roliga uppgifter sen, så det var ju inte så att jag var ledsen för det sen. Men det var ju just det att jag hade inte valt det här själv. Jag var inte färdig med det jag höll på med. Och det är ju lite sorg kan jag tycka, för när man håller på att bygga upp någonting på ett företag eller någonting, och så blir det helt plötsligt ifråntagen när du kan se. Jag kan vara väldigt duktig på att planera en lång planering, göra mycket saker snabbt i en planering, men också ha en planering på 3 år, att om 3 år vill jag vara där. Om jag sitter mitt i den planeringen så är det ju väldigt, det är en besvikelse att behöva ge upp det. Och se att det sen rasar, det som jag har börjat bygga upp, att det är på väg dit. Så det var ju väldigt tråkigt. Men ja, och det, jag vet inte riktigt om jag har hämtat mig efter det än. För jag kan tycka lite grann att det inte är riktigt lika roligt att pyssla med det jag gör nu. Det kan jag tycka.
Har du blivit mer uppmärksam på människor och deras beteenden på arbetsplatsen efter det här som du råkade ut för?
Ja, ja. Absolut, det har jag faktiskt. Jag är nog mer uppmärksam också på om andra blir utsatta för någonting. Nu ska jag inte säga att det springer massa psykopater på min arbetsplats, men jag har nog blivit lite mer känslig för när man kanske inte står bakom kollegor eller när man pratar skit, alltså illojalitet och sådana saker, och när någon inte mår bra, tror jag att jag försöker i alla fall vara uppmärksam och ta mig tid då och fråga liksom. Sen kan man ju inte tvinga någon att prata, men just att man finns där om det är någonting.
Hur skulle du säga att du mår idag och den här att gå igenom det man har varit med om och resan till att må bättre igen?
Jag har fortfarande svårt med lite när jag lägger upp en plan, att när jag tänker mer linjärt nu än vad jag gjorde förut. Förut kunde jag tänka liksom allting på en gång, och så var det som ett nystan där jag hade koll på alla punkterna. Nu tänker jag mer linjärt, och när jag kommer för långt bort på den här linjen så har jag glömt början. Alltså det är svårt att förklara. Så har jag aldrig tänkt förut, utan jag har haft alla tankar samtidigt i huvudet och kan byta spår väldigt snabbt. Det har jag lite svårare för idag. Och det är ju en liten sorg. För det har ju hjälpt mig mycket i mitt yrke att kunna växla snabbt fram och tillbaka och hit och dit. Och jag är lite mer känslig för det då.
Mm. Är det några andra sätt som du har gjort eller har för att komma tillbaka till den du var? Alltså några andra metoder eller några andra sätt att bearbeta det här på? Kanske något tips du fick från din psykolog eller så?
Nej, det kan ju vara så att jag inte riktigt minns. För det jag kommer ihåg mest från den här psykologen sa, det var att hon bara sa, du måste lämna situationen omedelbart för du kommer att bli väldigt sjuk. Och det gjorde jag ju kort därefter, men jag hann ju bli sjuk. Men jag är mer uppmärksam på jobbet, absolut. Mer uppmärksam på att om jag hör att det är någonting som inte funkar här borta, att inte döma så fort. Det finns kanske någon orsak bakom. Och att man är mer kollegial. Att kommer någon och berätta något för mig så kanske inte jag direkt bara liksom, ja, hon är säkert skitdålig på sitt jobb. Utan att man tänker att, ja, nej, men vad kan det här bero på? Ska vi hjälpa så? Ska jag hjälpa dig? Det har jag nog blivit lite mer. Jag tror inte att jag har varit ohjälpsam förut, men jag har blivit lite mer medveten.
Är det några andra råd du skulle vilja ge? Ja, men nu har du ju gett några bra råd här som kollega och att vara i omgivning av en person som kanske känner sig utsatt och öppnar upp. Men den här personen som du var, alltså om du skulle få ge ett råd till dig själv eller till andra som kanske har ett liknande problem och sitter i det, vad skulle du vilja säga till dem? Vad ska de göra?
Alltså det är svårt när du är där. Det jag tror att man måste göra på egentligen så skulle det här vara en utbildning som redan finns i grundskolan, kan jag tycka. För att du kommer att möta såna här personer i livet. Om inte i en relation, alltså privat relation, i kärleksrelation. Du kommer att möta såna här människor på arbetsplatsen. Du kommer att möta dem ute på stan. Alltså det finns såna här människor överallt. Och då behöver man kanske läsa lite mer alltså tecken och hur man ska kanske stärka sig själv. Och det tycker väl inte jag riktigt att skolorna gör. Det kan jag tycka, för att det här är så svårt, för när du har hamnat i det, då är det lite för sent. För det här är väldigt smygande. Sen skulle jag tycka liksom att varje arbetsplats också ska prata mer öppet om det här. Det blir lite så här, vi har skisser på kränkningar och allting så här. Men det blir lite, har du inte varit med om någonting så blir det lite, ja, men det gäller inte mig riktigt. Jag kan tycka att vi behöver prata mer om sådana här saker. Alltså vi behöver kanske jobba mer med att få in experter som lär oss hur vi upptäcker kollegor eller personal eller chefer överlag, liksom som att man, nu ska man inte gå runt och anklaga alla som är psykopater för att man blir arg eller någonting, men att någonstans känna igen tecken och att vi har någonstans att ta vägen, det har vi om du går in och läser. Men det är inte så att man påminns om det här hela tiden, utan det är när någon blir utsatt som det kommer upp, och det kommer ju hända igen, så är det ju. Det kan låta lite platt när man pratar om det så här, för då låter det väldigt odimensionellt, eller vad jag ska säga. Men när man är mitt uppe i det här så är det ju inte, det är ju ett väldigt djup i det här. Det är sorg, det är oro, det är ångest. Det är liksom depression, alltså man mår ju inte bra när man är inne i det här. Och känslorna går ju från, jag är en ganska stabil person, alltså väldigt stabil i mina känslor. Jag går oftast inte upp mig för någonting och blir heller inte riktigt sorgsen för någonting, utan är väldigt pragmatisk. Men i det här så blir känslorna väl, alltså det går från 0 till 100, och helt plötsligt är man jätteglad och sen är man jätteledsen, och det är inte så platt det som händer. Det kan låta så när man pratar om det så här, men nu har jag ju också kommit en bit ifrån och kan se det lite mer utifrån. Men det jag skulle vilja egentligen, det är det här, hur ska man kunna upptäcka det här innan, för det, de här människorna finns, och man får inte vara rädd för det. Det kanske är till och med så att din podd skulle sändas på varenda arbetsplats så att man lär sig upptäcka de här sakerna, för en psykopat kommer aldrig erkänna att man är psykopat, det kan jag säga. Det är ju en psykopat, det har jag ju läst på, en psykopat har ju en egen kärlek och en egen syn på sig själv, att det är fel på alla andra. Så det är svårt det här.
Okej. Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av